Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till avsnitt 100 av podden Vi går till historien. Får jag höra en fanfar?
Ja, det är ju helt otroligt, avsnitt 100. Det säger Ulf Gemsjö som pratar då med Fredrik. Och jag tänkte vi skulle tillägna en stor del av det till 1600-talets kanske mest kända och mest intressanta person, drottning Kristina, som vi nu kommer att ta upp för sista gången. Där kom fanfaren. Vi inledde förra avsnittet med en utrikespolitisk översikt hur Ludvig den 14 i Frankrike försöker expandera österut genom att ta tillbaka områden som han med rätt eller orätt påstår en gång har varit franska. Som vi sa då, likheterna med Mussolinis, Hitlers och idag Putins politik är ju blott allt för tydliga. Ja, vad säger du? Det är kanske dags för oss att kräva tillbaka Bremen-Värden, Vismar, Svenska Pommern, Livland, Estland och förstås Finland.
Ja, men hade vi inte större anspråk på Ukraina än vad Putin har egentligen?
Ja, går man tillbaka till vikingatiden, då är ju faktiskt ruserna, kanske från Roslagen, svenska viken från Roslagen, gav namn till Ryssland och grundade ett rike där i Kiev i Ukraina. Så går man riktigt långt tillbaka så har vi mer berättigade att ta tillbaka Ukraina än vad Putin har. Det var ju först under Katarina den stora tid i slutet på 70-talet som Ukraina blev ryskt.
Ska vi ägna första 45 minuterna här och varför vi har rätt till Ukraina? Nej. Jag tror vi hoppar det, va?
Ja, jag tror inte vi har någon framgång där. Utan vi återvänder väl här vad som händer nu då under 1680-talet. Alltså Frankrike är ju också expansivt i andra världsdelar, i Afrika, Asien och Amerika. I Nordamerika grundas den jättelika provinsen som får namn efter kungen, som är floden Mississippi som utgångspunkt, sträckte sig från de stora sjöarna i norr vid gränsen mot Kanada till mexikanska golfen i söder. Och namnet lever ju kvar på en sydstat, nämligen
Louisiana.
Ja, visst. Vi talade ju också om de synnerligen betydelsefulla striderna vid Wien, då den polske kungen Johan Sobieski med en tysk-polsk trupp lyckas slå tillbaka turkarna. Annars kanske vi idag alla varit muslimer i Europa. Vi kopplar ihop detta med croissanter och viderbröd och fick en koppling till solstollen och andra barnprogram, något som debatteras av våra kära lyssnare. Apropå vinerbröd, när du var barn, åt du runt om först och sparade det här goda i mitten till sist, eller?
Men ja, vad då? Det gör jag fortfarande.
Jag undrar om jag var ensam om det. Alltså, det här är ju inget som jag skulle berätta för någon. Men när jag är ensam och ingen ser så gör jag så fort. Och likadant med semlor, va, att man äter runt och den här goda mandelmassan i mitten sparas till sist.
Men det är inget du behöver skämmas över.
Alltså,
jag gör det öppet inför alla.
Okej, okay. jag går ut med det.
Ja.
Ja, vad skönt. Då kan vi gå vidare. Det var ju så att Sverige övergav sin tidigare franskvänliga politik under 1680-talet och försökte, precis som i vår tid under kalla kriget, vara neutralt för att undvika att dras med i någon väpnad konflikt. En politik som visade sig vara effektiv. Den svenska utrikespolitiken leds av Bengt Oxenstierna. När den tysk-romerske kejsaren Leopold blivit av med faran från turkarna, det osmanska riket, bildar han ett förbund, den Augsburgska ligan, med syfte att stoppa Frankrikes vidare expansion. I den ingår flera ledande tyska nationer som Bayern och Brandenburg, men även Spanien och Holland. Även Sverige visar att man trots sin neutrala balanspolitik tillhör den antifranska sidan genom att utlova frivilliga hjälptrupper om den Augsburgska ligan anhöll om det. Som vi berättade om förra gången hade Karl den XI ett personligt intresse här, nämligen att kunna styra över sin falsiska ets arvland, Pfalz-Zweibrücken. 1688 bryter ett nytt storkrig ut i Europa då Ludvig går på offensiv österut och erövrar Pfalz, bland annat då Karl den XI:s arvland. Och det här kriget skulle vara i 9 år och förutom Augsburgska ligans länder, alltså tyskar, så var det också holländare, spanjorer och även italienare i form av Savoyen som blir motståndare till Ludvig. Och Ludvig får ytterligare en fiende som han hade hoppats skulle vara neutralt. Och det handlar om England, där den ärorika revolutionen bröt ut som ledde till den katolske kungen Jakob den andres avsättning. Ja, vi kanske ska ta en kort tillbakablick här på Englands spännande 1600-talshistoria. Under 1640-talet rasade det engelska inbördeskriget som ledde till att kungen Karl den I inte bara avsätts utan också avrättas. Kungen blir halshuggen och vid åsidan av detta lär Cromwell, som ju hade avsatt honom, ha påpekat att kungen inte hade blått blod utan rött som alla andra människor. England och Skottland blir en republik under Oliver Cromwell och under 1650-talet råder hans hårda, puritanska, strängt religiösa politik. Cromwell var övertygad om att Gud givit honom i uppdrag att styra England. Han blir särskilt hatad i Skottland och Irland där han går mycket hårt fram. Skottarna som var presbyterianer, en kalvinistisk form av protestantismen, ser han som drabbad av villfarelse, men de irländska katolikerna hatar han. De är en del av antikrist som vildar, som barbariska kräk som man uttrycker det. Många mördas eller skickas som slavarbetare till Barbados. Men efter Cromwells död 1658 sker restaurationen då monarkin återupprättas under Karl den Förstes son Karl den Andre. Cromwells lik grävs upp och man utsätter det så att säga postumt för den tredelade avrättningsmetoden hanged, drawn and quartered. Kroppen blev hängd, uppsprättad och styckad i 4 delar. Det avhuggna huvudet sätts upp på en påle. Det här huvudet har genom åren bytt ägare många gånger. Det har väl ofta varit på Blocket eller Tradera kanske. Ja, i alla fall. Nu har det förhoppningsvis fått den sista vilan vid Cambridge-universitetet. Trots denna behandling och hatet som finns mot honom, i synnerhet på Irland, finns det flera statyer efter honom, till och med en utanför parlamentsbyggnaden, alltså vid Westminster i London. Och han kom på 10:e plats i en omröstning om de största britterna genom tiderna. Vem tror du kom först?
Ja, inte det självklart Churchill. Eller vänta.
Jo, det är rätt.
Men vänta. Var kom Shakespeare in då?
Ja, han Shakespeare kom 5:a.
Ja, då. Eller vem kom 4:a då?
Ja, ska vi gå nedåt här?
Ta topp 5 bara.
Jag kan ta topp 10 faktiskt. Ja. Eftersom vi börjar med Cromwell. För 9 är Lord Nelson. 8 är John Lennon. 7 är drottning Elizabeth den första. 6 är Isaac Newton. 5 är alltså Shakespeare. 4 är någon du saknar nu?
Ja, det är ju säkert.
Nu, vi går tillbaka till Darwin. Exakt, exakt. Yes. Skickligt. 4 är Darwin. Med 3:an, det är ett nutida fenomen, eller ganska nutida, nämligen.
Nej.
Ganska otroligt egentligen.
Ja, men det, ja. Okej, okay, men kör då, jag kan inte.
Ja, det är precis som Diana.
Herregud.
Men det märkligaste, tycker jag, det är 2:an. För det är en som jag tror flest aldrig hört talas om. Det är en kille som heter, han var ju fransman för att han heter Brunel, jag vet inte på engelska, Brunel eller vad säger. Och har du hört talas om honom, alltså Brunel? Nej, inte jag heller. Och han är alltså känd för att han byggde den engelska järnvägen som ju fick då väldigt stor betydelse i industrialismens 1800-tal, den stora järnvägsbyggaren.
Mm. Ja, ja, ja. Ja, det är ju klart bättre än vad John Lennon bidrog med, i men ja. Eller prinsessan Diana. Men 2 andra plats, ja, svagt. Ja, okay, ja, men
lite oväntat, eller mycket oväntat.
Ja, oväntat. Mm.
Nå, efter Cromwell kom ju så restaurationen med Karl II. Som sagt, The Merry Monarch, så kontrasten kan inte bli större, ett mycket glatt och lösläppt hovliv. Men man hade ju en hel del att ta igen efter de tunga åren under Cromwell. Nu fungerar parlamentet igen, som ju Cromwell hade stängt. Och det är nu som de här båda partierna, Tories och Whigs, skapas. Karl II är gift med en portugisisk och därmed då katolsk prinsessa Katarina som får en rad missfall och dödfödda barn, inget tyvärr som lever vidare. Så därför blir Karls bror Jakob, som är katolik, kronprins. Han har titeln hertig av York och faktiskt den som ändrar namnet på New Amsterdam till New York när engelsmännen tar över staden från holländarna. Och när vi är inne på den staden kan vi nämna att det är denna drottning Katarina som är upphov till en stadsdel i New York. Kan du tänka vilken? Som syftar på hennes titel.
Ja, det Queens förstås.
Ja visst, ja visst. Det blev inte så många poäng, det blev lite för lätt. Jag tror. Ja, Queens, ja. Det är det område i USA som lär vara mest mångkulturellt. Karl II får alltså inga barn med sin drottning, men mängder med barn med sina många älskarinnor. Han erkänner 14 av dessa barn. En poäng är att både prinsessan Dianas anfader och nuvarande drottning Camillas anfader är 2 av dessa utomäktenskapliga söner. Så, prins William, Englands nuvarande tronföljare, är alltså en ättling till Karl den andre. När Karl den andre dör 1685 efterträds han alltså av brodern Jakob den andre. Men efter bara 3 år blir han avsatt efter den ärorika revolutionen. Och bakgrunden är det ökade missnöjet med kungens prokatolska politik, där han tillsätter allt fler katoliker på ledande poster i samhället. Hans döttrar Maria och Anna är däremot protestanter och den äldsta Maria gifter sig med den holländske prinsen Wilhelm av Oranien. De protestantiska engelsmännen, som ju var i klar majoritet, bidar nu sin tid och väntar på att England efter Jakobs död ska styras av den protestantiska dottern och hennes man. Men när Jakobs protestantiska hustru dör gifter Jakob om sig med en italiensk katolsk prinsessa och de får 1688 en son, Jakob. Och han går som pojke förbi sina halvsystrar i tronföljden och kommer att uppfostras som katolik. Båda hans föräldrar är ju katoliker. Med andra ord, kommer nu England för överskådlig framtid styras av katolska regenter. Och det är bakgrunden till den ärorika revolutionen. Jakob den andre svärson, den nederländska ståthållaren Wilhelm av Oranien, landstiger i England med trupper från Holland, hälsas som befriare, avsätter svärfar från tronen som flyr med hustru och en liten son till Frankrike där han får ett slott av Ludvig den 14. Revolutionen kallas den ärorika eftersom den var oblodig. Inga ställde upp för den legitime kungens och den legitime kronprinsens försvar. Så ja, kanske vore riktigare att kalla det för en statskupp istället för en revolution. Wilhelm och Maria utropas till Englands nya kungapar. Alltså Wilhelm blir inte någon prins i mål här som prins Philip till Elisabeth den andra, utan han blir kung, Wilhelm den tredje. Och Wilhelm den tredje, han kan nu ansluta även England till Frankrikes fiender. I det nya storkrig som alltså bryter ut samma år som den ärorika revolutionen, skulle alltså vara i 9 år fram till 1697. Frankrike lyckas hålla alla sina fiender stången till lands, medan de nu förenade engelsk-holländska flottorna besegrar fransmännen i flera sjöslag. Karl XI försöker alltså balansera mellan sidorna här, även om man ser Ludvig den XIV som sin motståndare. Även om man gör det så vill han ju inte heller att den katolske kejsen ska bli för mäktig igen som i 30-åriga krigets inledning då de nordtyska protestantiska staterna och i förlängningen det protestantiska Norden hotades. Och det var heller inte önskvärt, tycker han, att Wilhelm den tredje, ledaren nu för både Nederländerna och England, skulle dominera haven och handeln. Även om Karl XI och Bengt Oxenstierna är ett sammansvetsat team med sin antifranska inställning, finns det andra av kungens män som fortfarande har en mer franskvänlig inställning, som Nils Bjelke och Erik Lindsköld, den östgötske känningesonen vars klassresa vi vid flera tillfällen berättade om. Han var en riktig frankofil, älskade fransk konst och litteratur och stor anhängare av det kungliga enväldet med Ludvig XIV som beundrad förebild. Nils Bjelke, som räddat Karl XI i slaget vid Lund, då enligt kungen hans krona hängt på Bjelkes värjspets, förde som generalguvernör över svenska Pommern en självständig politik och förhandlade med såväl franska, danska som brandenburgska kontakter utan kungens godkännande eller ens vetskap, något som så småningom ledde till att han föll i onåd och helt förlorade sin position. Karl XI är mycket ovillig att låta svenska hjälptrupper stödja den antifranska sidan och försöker med olika undflykter undvika det när kejsaren begär det. Han skriver till Nils Bjelke, citat, "Vårt folk är för gott att föras till slaktebänken." Och vid ett senare tillfälle skriver kungen, "Våra trupper är oss för kära och kosteliga att vi skulle låta på detta sätt kasta vant med dem och låta dem förgås." Från mitten av 90-talet börjar fredstrevare komma, men det skulle alltså dröja till 1697 tills detta krig avslutades, för att bara några år senare avlösas av nya storkrig i både Väst- och Östeuropa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi lämnar så detta för att ägna resten av vårt jubileumsprogram åt de sista åren av 1600-talets kanske allra mest intressanta svenska personlighet, drottning Kristina. Kristina, född 1626, enda barn till Gustav II Adolf och Maria Eleonora, drottning vid 6 års ålder efter faders död vid Lützen, förlorade den något instabila modern som förmyndare, intelligent, lätt för studier under rikskansler Axel Oxenstierna, mer intresserad av manliga fritidssysselsättningar som ridning istället för handarbete, uppfostrad som en pojke för sin framtida uppgift som regent, myndig som 18-åring, självständigt regerande. Mycket intresserad av konst och kultur, samlar på böcker och konst, lärda män vid hovet med Descartes i spetsen. Då hon är ovillig att gifta sig utser hon kusinen Carl Gustav till tronföljare. Dyrbar kröning 1650. Men bara 4 år senare abdikerar hon, konverterar till katolicismen i Innsbruck och gör sedan sitt högtidliga intåg i Rom. Det var ju en otrolig händelse. Dottern till hjältekodigen Gustav II Adolf den store, som offrar sitt liv i kampen mot katolicismen, blir själv katolik. En enorm propagandatriumf för påven och katolska kyrkan. Men Kristina är en självständig kvinna som inte blir det lydiga redskap för Vatikanen som man hoppats på. Kardinal Asolino blir hennes rådgivare och vän, den person som kommer att stå henne närmast i livet. Hon försöker med fransk hjälp bli drottning i Neapel, vilket misslyckas, och efter att ha låtit avrätta sin hovstallmästare Monaldesco vänds drastiskt hennes tidigare popularitet, framförallt i Frankrike. Vid 2 tillfällen återvänder hon till Sverige, men möts med misstänksamhet första gången för arvsanspråk efter kusin Carl Gustavs död, eller vid andra tillfället för att smuggla in katoliker. Ett nytt försök att bli drottning nu i Polen efter den sista Vasakungens abdikation där misslyckas också. När hon 1668 är tillbaka i Rom är det för att aldrig mer lämna den eviga staden. Under dessa sista 20 år i livet lämnar hon sina politiska ambitioner men blir centrum för ett rikt kulturliv, inte minst inom teater och musik. Vi har tidigare berättat om hur hon skapar en egen akademi och inrättar en teater i sitt Palazzo Reario. Kristina var ju oerhört beläst, hade bortåt 5500 böcker och närmare 2200 handskrifter, stor del krigsbyten från 30-åriga kriget, i sitt bibliotek. Men nu ville hon, ivrigt påhejad av kardinal Asolino, skriva själv och då bland annat skriva sina memoarer, en självbiografi. En anledning är att hon är medveten om att hon är en kontroversiell figur som en del har negativa tankar om. Hon skriver i ett brev, citat. Smädelse riktas vanligen mot dem som har de största förtjänsterna. För min del är jag van vid människosläktets otacksamhet och ondska. Jag är sedan lång tid tillbaka offer för avundens vrede och lögner. Min tröst är emellertid att mitt samvete inte förebrår mig någonting som vore mig ovärdigt. Ja, vad säger du om en sån reflektion?
Självupptagen. Självmedveten.
Ja, så var det ju. Hon skriver på franska, som hon behärskar till fulländning. Men det går långsamt, hon skriver om texterna gång på gång. Självbiografin skulle sen bara omfatta hennes tidiga barndom. Hon ger här uttryck för sitt förakt för modern. Hon kunde icke tåla mig, ty, sa hon, jag var flicka och jag var ful. Hon kritiserar för övrigt kvinnor i allmänhet och menar att en kvinna inte ska regera ett land. Kvinnor är svaga och känslostyrda. Samtidigt framhåller hon att hon själv saknar kvinnors negativa egenskaper. Ett annat tema i boken är den starka gudstro som hon haft redan som barn. Men självbiografin slutar med att hon fyller 6 år och den älskade faderns död. Det var ju fadern, inte modern, som hon identifierade sig med. Ja, de flesta människor har ju inte så många minnen från så tidig ålder, vilket gör att hon ju måste återge berättelser som hon fått av andra, eller hur? Det egentligen kan ju inte vara så mycket egna minnen.
Ja, men det är inte de flesta självbiografier lite hittepå och lite sånt där. Jag tror inte man ska överskatta sanningshalten i någon Nej. Biografi.
Nej. Det är sant. Ja, det var ju själva syftet med att skrivare, att framhålla sig själv hur bra man har varit och hur dumma alla andra har varit.
Ja, man skriver ogärna någonting annat. Det kan man göra, men då finns det en litet syfte med det också. Falsk ödmjukhet.
Mer framgångsrik som författare blir Kristina med sina maximer, korta tänkespråk som hon gav ut i två samlingar. Det var precis som självbiografi en populär genre vid denna tid, framförallt genom den franska författaren de la Rochefoucauld. Har du hört talas om honom?
Nej, vi läste om den här som byggde tåg i England.
Ja, men så. Du kommer ihåg det?
Nej, jag skojar. Nej, jag vet inte.
Jag förstår. Nej, ja, det missade magister Henriksson till det. Hur som helst, här framträder en livserfaren, ibland lite cynisk och resignerad kvinna som närmar sig 60 års ålder. Mycket handlar om kärlek och här finns hennes berömda formulering att det krävs mer mod att ingå äktenskap än att dra ut i fält. Hon skriver att, citat, kärleken alltid existerar oavsett om den är lycklig eller olycklig. En annan maxim i ämnet är, citat, älskar du någon mer än han förtjänar? Älskar du inte dig själv? Ja, vad säger du? Så tokigt, va?
Nej, men... Ja... Alltså, helt okej. Ja. Det är över medel.
Jaha. Många maximer har sitt ursprung på hennes erfarenhet av livet. Citat. Att äga utomordentlig förtjänst är ett brott som sällan blir förlåtet. Det där kan man ju relatera till, eller?
Jag förstod det inte riktigt.
Jag tar det en gång till. Att äga utomordentlig förtjänst är ett brott som sällan blir förlåtet.
Ja, att avundsjuka då, eller?
Ja.
Att man har... Ja, men det är dagligt bekymmer, ja.
En annan citat. Man urskiljer och uppskattar med svårighet det förtjänster man icke själv äger. Det tycker jag är mycket sant också, eller hur?
Ta det igen då.
Jag tar det igen. Ja. Man urskiljer och uppskattar med svårighet det förtjänster man icke själv äger.
Alltså menar om man så här, det är inte ofta någon kompletterar en, tänker man. Utan man tänker att den är fel för att den inte är som jag.
Ja, lite så. Ja. Alltså, förtjänster man inte själv har, det uppskattar man inte hos andra.
Mm. Jag gillar för noggranna människor.
Mm.
Den håller jag inte med om. Aha. Nej, ja, aha. Fortsätt.
Okej. Ja, Kristina bodde i nästan 30 år i Rom. Hennes palats blir inte bara en samlingsplats för intellektuella och kulturpersonligheter, utan också en rättslig fristat för människor som är förföljda av olika skäl. Roms myndigheter har inga rättigheter att arrestera personer som befinner sig där. Det är en fredad zon. Påven sedan 1676, Innocentius den XI, är någon som Kristina inte kommer så väl överens med. Han är en hårdför påve som tar itu med korruption och nepotism i Vatikanen, ordnar upp ekonomin. Men som också saknar känsla för profan kultur, stänger teatrar och operor. De teaterpjäser och ballettföreställningar som drottning Kristina låter uppföra i sitt palats kommer han däremot inte åt. Utanför palatset finns ett antal vakter under befäl av Kristinas kusinson, Vladislav Konstantin Vasa, utomäktenskaplig son till den polske kungen Vladislav den IV, Sigismunds son. Denna karismatiska gosse har vi talat om tidigare, jag vet inte om du kommer ihåg, men... Han var ju känd för att alla kvinnor som kom i hans närhet föll som käglor för honom, vilket ledde till att Kristina efter en skandal klodde upp honom med en rotting och kastade ut honom. Men denne sonsons sonson till Gustav Vasa lyckades skärma sig tillbaka till sin tjänst hos henne. Efter det att Kristina fyllt 60 börjar hennes tankar alltmer att kretsa kring åldrande och död. I sina maximer har hon skrivit, citat, Naturen har underkastat människan två förfärliga extremiteter, ålderdomen och döden. Ålderdomen är mer fruktansvärd än döden. Lyckliga de som dö utan att åldras. Ja, det tror jag är en reflektion som många ger när man blir äldre, eller hur?
Ja, lite platt är väl det också då. Svår idag, kanske.
Ja, verkligen. Vi ser fram emot dina extremt djupsinniga maximer här som svarar.
Ja, de kommer. Jag kommer släppa dem då inom ett år, hade jag tänkt.
Ja, men sant. Vi ser fram emot det. Och ja, att de funderar på döden. Alltså, hennes far hade ju dött 37 år gammal och hennes mor dog 55 år gammal. Som 60-åring, 1686, drabbas Kristina av diverse krämpor i magen och levern. Hon har diabetes, gallstensanfall, hon svullnar upp och får värk och utslag. Detta påverkar hennes utseende och person. En besökare beskriver henne våren 1688. Citat, hon är mer än 60 år gammal, mycket liten till växten, mycket fet och tjock. Hennes hy, röst och ansikte är manliga. Näsan är stor, ögonen stora och blå med stirrande närsynt blick. Dubbelhaka beströdd med några långa skäggstrån. Underläppen är smula framskjutande. Tänderna är få. Håret ljust kastanjebrunt, pudrat och stående på ända utan kamning. Ser du henne framför dig?
Mm. Är vi säkra på att det inte var en liten gubbe?
Nej, det kan man ju kanske inte vara. Jag kanske ska återkomma till ännu en gång. Men om vi först följer då hennes sista tid där, hösten 1688, det skulle bli det sista. Hon skriver, citat, vad är vi människor? Stoft, aska, intet. Vi kommer alla att försvinna som skuggor. Livet är bara en dröm. Den svinner och flyr som en blixt. Vi löper alla mot evigheten. I sin barmhärtighet vill Gud skänka oss den i lycka och salighet. Samtidigt förde Kristina noga utvecklingen i världen och hon oroar sig för det nya storkrig i Europa som vi berättade om. I februari 1689 blir Kristina svårt sjuk, hon svimmar och har hög feber. Hon återhämtar sig tillfället och undertecknar sitt testamente där hon sätter in kardinal Asolino som arvinge. I testamentet uppmanar hon att alla hennes brev ska brännas. Efter att hennes tillstånd pendlat fram och tillbaka under mars försämras hennes tillstånd i början av april och klockan 6 på morgonen den 19 april lyfter hon sin vänstra hand mot halsen och drar sin sista suck, 62 och ett halvt år gammal. Med i rummet finns kardinal Asolino. Det är väl ingen tvekan om att han var hennes stora kärlek, samtidigt som de knappast hade en fysisk relation. Något sånt hade ju varit omöjligt för en karriäristisk kardinal som Asolino. Ett av hennes sista brev till honom är belysande, citat. Mitt öde är att aldrig få uppleva annan glädje än den som är ofullkomlig. Jag kommer aldrig att älska någon annan än er. Och ni är bestämd att göra mig för evigt olycklig. Det är gripande, eller?
Nej, jag ska. Jo, men det är bra. Det är bra.
Ja, det belyser väl den situationen. Men Asolina, han är själv svårt sjuk och avlider 7 veckor senare. Efter att ha legat på Lideparad i sitt hem där det finns en minnesplatta med ett av hennes mer berömda citat. Jag föddes fri, levde fri och ska dö frigjord. Så förs Kristina i en procession genom Roms gator till Peterskyrkan för sin sista vila. Gatorna är packade av folk, hennes ansikte är täckt av en silvermask. Hon har en krona på huvudet och en spira i handen och båren är försedd med kronor och vasavapnet. Kristina själv hade velat ha en enkel begravning, något som begravningsarrangören Asolino inte tog hänsyn till. Så förs hon ner i en krypta i Peterskyrkan. 12 år senare är gravmonumentet med hennes porträttrelief färdigt. Så tur är hinner inte kardinal Asolino på grund av sin sjukdom och död förstöra mer än en liten del av hennes brev så att vi kunnat citera de här vid flera tillfällen. Trots dessa brev och allt som skrivs om henne framstår ju hon fortfarande som gåtfull och oåtkomlig. Många frågor förblir obesvarade. Varför abdikerade hon? Var det av religiös övertygelse för att bli katolik? Eller var det för att hon inte ville gifta sig och föda en arvinge? För att hon helt enkelt ville bli fri, komma ifrån regentskapet och ett trångsynt, kulturellt, torftigt Sverige? Jag vet, du har varit inne tidigare på det, att du tror inte så mycket på det här religiösa förklaringen, eller?
Nej, och det gör jag fortsatt inte. Jag håller ju med. Det är oerhört svårt att greppa den här människan. Samtidigt, alltså det vi har hört nu i det här avsnittet visar också på nästan lite självförakt för det kön hon representerar.
Ja, alltså hur var det? Ja, alltså om jag hakar på det, hur var det med hennes könstillhörighet? När hon föddes trodde man ju först att hon var en pojke innan man tittade efter lite närmare. Enligt en teori skulle hon ha varit en så kallad pseudohermafrodit, som innebär att en kvinna fysiskt är en kvinna men med manliga hormoner. Kanske Kristina själv svarar på frågan när hon skriver att hon tackar Gud för att hon fötts som flicka samtidigt som, citat, du i din nåd bevarat mig från mitt köns svagheter i det du utrustat både min kropp och min själ med manliga egenskaper. Det är väl ganska belysande, eller hur?
Jag tror det ligger någonting i det. Sen tror jag inte att, inte nödvändigtvis, jag är ingen biolog eller läkare, men jag tror inte att det behöver vara så en rent svart och vit skala, utan att det kan nog handla om hormoner i olika mängd, där jag tror gissningsvis att hon då kanske hade lite mer testosteron och liknande. Och sånt där hade man förstås ingen aning om på den här tiden.
Nej. Hon har ju idag blivit lite i vår tid lite ikon för inte bara feminister utan också för transpersoner. Ja. Enligt den kanske mest kände Kristina-experten av alla, Sven Stolpe, ledde denna insikt hos henne till en sexuell nevros som gjorde att hon var rädd för och vägrade tanken på äktenskapet. Hon såg den fysiska kärleken som en bildlig och bokstavlig underkastelse till mannen. Och för att undvika denna underkastelse passar ju hennes båda största passioner utmärkt. Först till den vackra Ebba Sparre, eftersom hon var en kvinna. Och sen till Asolido, eftersom han var kardinal med celibatlöfte. En psykolog kanske skulle, det var en tanke jag har, att koppla hennes utveckling som ett resultat av barndomen med relationen till modern. Va? För, alltså, modern var ju allt det som Kristina inte var. Hon var vacker, kvinnlig, mentalt svag. Vad tror du? Kan det ha påverkat?
Ja, jag tror inte vi kan utesluta någonting egentligen.
Kristina var ju mycket förtjust i vackra människor, både män och kvinnor. Därav hennes passion för Ebba Sparre och Magnus Gabriel de la Gardie. Däremot var hon ju helt ointresserad av sitt eget utseende, ofta slarvigt klädd med okammat och ovårdat hår. Det sägs att hon sällan eller aldrig tittade i en spegel. Något man kan vara överens om är att Kristina var en intelligent, bildad och vetgirig, mycket stark och självständig kvinna som gick sin egen väg, såg sig själv som mycket unik. Inte underordnade sig någon, inte ens påvarna. Bildad och vetgirig, mån om sin kungliga status, tyckte om att vara uppmärksammad och omtalad. År 1965 öppnade man hennes grav. Bara silvermasken, kronan och spiran är intakta. Men vid kraniet finns fortfarande kvar några mörkbruna hårlockar. Det finns ju ett stort antal böcker, teaterpjäser, operor, filmer som handlar om drottning Kristina. Redan under hennes livstid skrev den berömde spanske dramatikern Calderón, Han med livet en dröm, två pjäser om henne. Och Gustav III skrev tillsammans med den då ledande svenska författaren Johan Henrik Källgren hyllningsdramat Kristina med premiär 1785 på den fantastiska teatern på Gripsholm. Där har det varit en teater som ju ser likadan ut idag, helt magisk, eller hur?
Mm.
Under 1800-talet kom flera dramer om Kristina och naturligtvis har August Strindberg skrivit en pjäs om henne, precis som han skrev dramer om Gustav Vasa, Erik den 14, Gustav Adolf, Karl den 12 och Gustav den 3. Den pjäsen skrevs på 3 veckor efter det att Strindberg övergivits av sin tredje fru, Harriet Bosse. Det var ju det äktenskapet som inleddes med den 52-årige Strindbergs berömda frierireplik till den 23-åriga Harriet. Fröken Bosse, skulle ni vilja ha ett litet barn med mig? Kommer du ihåg hur hon svarade?
Nej, jag kommer inte ihåg, för jag tror inte jag har hört det förut.
Nej, okej. Jo, hon niger djupt och svarar ja, tack. Äktenskapet varade bara 3 år. Men de fick en dotter, Ann-Marie, som faktiskt dog först 2007 i den unika åldern 105 år. Alltså 2007, det borde ju ha varit otroligt intressant att intervjua henne där. Hon skulle ju ha suttit i en sån här tv-soffa eller på någon brygga. Jag menar, hon var ju alltså 10 år när pappa August Strindberg dog. Hon måste ju ha haft många minnen av honom, eller hur? Så mycket mer intressant att höra henne än Henrik Schiffert eller Marianne Mörk eller Jonas Gardell eller Gunde Svan, eller?
Mm, kan du inte ta upp några mediepersonligheter så att vi bildar ett sånt här poddkrig så att vi blir uppmärksammade?
Ja, det här kanske var ett första försök.
Ja, exakt. Har vi några fler podd? Nej.
Ja, vi får se om det blir någon reaktion där. Ja, alltså Strindberg, han ger inte oväntat en negativ bild av Kristina, kanske påverkad då av skilsmässan från Harriet Bosse. Hans båda tidigare äktenskap med Siri von Essen och Frida Ohl hade ju också slutat med skilsmässor. Kristina framstår här som en mycket självupptagen och opolitlig kvinna, oförmögen till en nära relation till en annan människa. Den klassiska filmen om Kristina gjordes redan 1933. Vet du vem som hade huvudrollen där, titelrollen där, som spelade Kristina? Den klassiska svenska skådespelerskan som kom till Hollywood på 20-talet.
Mm. Ja, det kan väl vara bara 2 stycken, Greta Garbo eller Ingrid Bergman.
Mm. Ja, det är ju Greta Garbo, ja. Och hon passar ju perfekt i rollen med sitt androgyna utseende. Det sägs ju att den skygga skådespelerskan hade både manliga och kvinnliga älskare. Filmen slutar med att Kristina flyr Sverige på en båt stående i dess för. Vinden blåser i hennes hår. Det är lite grann som den här Titanic-slutet. I alla fall, Greta Garbo frågade sin regissör om vilket ansiktsuttryck hon skulle ha, vad hon skulle tänka på. Regissören svarade: ingenting. Ditt ansikte ska vara ett tomt pappersark. Publiken ska vara de som skriver. Ja, frågan är hur våra kära lyssnare efter denna noggranna analys ska fylla ett tomt pappersark om denna spännande och fortfarande så fascinerande kvinna. I vår tid har Kristina tolkats på film och på scenen i många dramer, operor och balletter i olika uppsättningar, till exempel Liv Ullmann, Lena Nyman och Vanna Rosenberg. Och om jag frågar dig med dina knivskarpa analyser, Fredrik, hur skulle du vilja kort sammanfatta Kristina efter allt vi har pratat om här nu?
Mm, nu är det ju en podd här så folk kan inte se hur jag ser ut nu. Men alltså mitt ansikte är som ett tomt blad här. Så att jag överlämnar till lyssnarna med en egen analys. Nej, jag kan väl försöka mig på någonting. Jag tror som sagt, det har vi varit inne på då, att jag tror att hon ångrade sig när hon lämnade den svenska tronen. Jag tror nu, jag har ju lärt mig mycket nu, jag tror mycket det handlar om det här att hon var kanske livrädd för kraven att få en arvinge. Och då var det mycket lättare att lämna över till någon, ja, som stod henne nära, så att säga. Men jag tror hon saknar den där makten, vilket gör det så svårt då för oss att förstå varför hon gjorde det när hon uppenbarligen hade ambitioner sen hela livet på att komma tillbaka till någon form av makt. Men jag tror mycket riktigt att det handlade om att hon inte ville axla det här ansvaret med just en arvinge. För det är ju krav som definitivt skulle ställas på henne. Definitivt. Och sen tror jag hon hade lite av det här självföraktet att hon kanske var en kvinna då. Och jag menar, på den här tiden så hade man det väl definitivt inte så lätt som kvinna. Så ja, allt i allt så valde hon att just abdikera. Och jag tror att göra det till just katolicismen, det måste ju anses vara någon form av spiken i kistan för henne själv. För henne själv, att hon gjorde ett oåterkalleligt beslut. Så hon ville liksom vara övertygad om att det inte gick att locka tillbaks henne för sig själv, alltså mer för sig själv. Sen tror jag att katolicismen kunde ersatts av vilken annan religion som helst egentligen, men då fanns ett intresse då för det kontinentala, det kulturella och så det var det som drev henne dit, och inte just det religiösa i sig. Och sen håller jag med, vad hette han, den här Kristina-experten?
Sven Stolpe.
Stolpe, ja. Jag tror han har nog rätt alltså i den här analysen du förklarar då. Jag vill ju gilla Kristina som en just symbol och en så pass stark kvinna på den här tiden och känd och så vidare. Men hon framstår inte som en särskilt sympatisk person på något sätt, så det är svårt att tycka om henne. Sen hade jag nog kunnat tänka mig att vara polare med henne. För jag tror hon... det var nog en väldigt tillitsfull person. Och hon tog nog hand om dem som var nära, så att säga. Jag tror hon dömdes lite hårt också. Det här mordet som hon såg till att beställa där, som hon fick mycket skit för. Hade det varit en man så kanske inte det hade blivit så uppmärksammat. För att just kvinnan kanske skulle vara lite mjukare, vilket hon inte var. Jag tror hon var som en man helt enkelt i sitt sätt. Nej, men helt klart en intressant person.
Ja, alltså det är ju en historisk person som skulle vara oerhört spännande att träffa naturligtvis. Man hade säkert lite tråkigt i hennes sällskap, eller?
Nej, ett par bärs.
Ja, och ja, nu drack ju inte hon någon alkohol.
Nej, jag vet.
Du kan ju dricka dina bärs.
Inte lika kul. Vad var det hon åt bara, vad var det, grönsaker? Eller vad?
Ja, hon var väldigt petig med mat och framförallt. Och alltså, det var ju så att det dracks ju väldigt mycket bland gubbarna där. De var ju ständigt lite brusade av öl och brännvin och så här. Så att hon fick ju en avsmak för det redan som barn.
Jag tror inte hon ville förlora kontrollen.
Nej, så kan det ju vara också. Det är ju vanligt där. Ja. Jo, men ja, tack för det, va. Mycket spännande. Och nästa gång i avsnitt 101 så återvänder vi till Sverige. Jag tänkte att vi skulle tala bland annat om hur försvenskningen av de nya landskapen går. Och vi ska, jag har glömt det här, vi ska ju förstås också ta upp det. Vi är inte han nu, men som vi utlovade förra avsnittet. Hur gick det för hertig Adolf Johans fyra barn, eller hur? Det måste vi ta upp nästa gång. Så mycket stort tack Fredrik, och tack alla kära lyssnare för att ni lyssnat på detta jubileumsavsnitt, så hörs vi igen om 2 veckor. Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.